andra till evangelister. Jag ser att du har stark evangelistens kallelse som ligger över din tjänst. Men du har också kallelse, speciell kallelse, att välsigna Guds egendomsfolk, Israel. Och jag tror att du har mycket att göra här i Agape församling. Och andra till herdar och lärare. Och sen syftet. Ni ska utrusta ni heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskap om Guds son. Till ett sådant mått av manligt mognad att vi blir helt uppfyllt av Kristus. Halleluja. Vilken gåva vi har här som vi vill för idag hälsa välkommen till Agape. Och jag vill att ni alla som sitter där överallt, ni kan lyfta ditt hand och välsigna Birgitta. Amen. Halleluja. Oh Jesus. Birpa, du kan börja.
Jag tackar dig för henne, att hon sprider din glädje runt omkring sig. Jag tackar dig för henne. Jag tackar dig för henne. Att ditt namn ska bli för henne. Tack. Jesus.
Tack. Jag tackar dig för din kärlek. Tack att du ger oss vänner som kan hjälpa oss i arbetet här. Tack att du ska välsigna Birgitta. Allt hon ska göra för dig, Herre, att hon går på den väg som du har utstakat för henne. Du är en trofast Gud som förmår att göra långt mer än vad vi kan bedja eller ens tänka. Amen.
Ja, Herre, vi vill välsigna den här flickan, Herre. Vi tackar dig, Herre, för vad hon redan har gjort, Herre. Hon har nog varit lite emot, en del har varit emot henne på olika ställen. Hon är lite var som helst, så ingen kan tänka någonting annat. Utan det är hennes evangelisation. I Jesu namn så bara tackar vi att hon ska få en god ingång i Agapes församling, Herre. Och att hon ska känna sig hemma där och att vi också lyfter upp henne i hennes arbete i Jesu dyra namn. Amen.
Halleluja. Tack i Jesus att det är du som har kallat Birgitta till ditt tjänst, att hon får tjäna Herren överallt i världen. Tack att hon har nu hem som hon kan gå ut och känna att hon har en församling som står bakom henne. När hon åker till Polen, Ukraina, Israel, överallt i världen. Tack att du kommer att utrusta och ge ännu starkare profetiska smörjelse också till Birgitta. Så att hon får uttala de ord som Herren ger. Var välsignad i Jesu namn. Halleluja. Amen. Kan vi sjunga den sången? Och jag älskar Guds familj.
Nej, den kan jag inte. Men jag kan sjunga en annan sång som jag känner spontant.
Ja.
Och ni får sjunga den på hebreiska sen när det kommer, för att jag är inte så bra på hebreiska. Men det här är vad jag känner när jag ser Birgitta bland annat. Jag blir så glad när jag ser. Just free, oh yeah. Just free.
som jag lovade ge lite tidigare. Halleluja! Vi har talat om nya akape. Och det är nya akape så sett att vi har fått nya lokalen. Men det är också att vi har fått nya människor. Och jag tror att inom ett år akapeförsamling kommer att se helt annat ut. Herren kommer att leda många nya människor hit. Barbro sa det i januari att Herren kommer att leda många invandrare hit och ungdomar. Och vi bara väntar att Herren ska göra stora ting. Med under och tecken, frälsa människor. Och om du inte har något hem så är du välkommen till Akape på samling. Du kan prata någon av oss här. Och vi är inte alltid fullkomliga, men vi vill följa Jesus. Vi har gjort beslut. Vi ska följa Jesus. Amen. Nu lite vad kommer att hända veckan som kommer. Sommarkonferensen börjar på onsdag. Och vi har familjen Valdo här, Barbro är här och Sirpa är här. John är lovsången, Ingemar kommer att vara också en del i lovsången. Och vi ska ha härligt konferens. Jag tror att Herren kommer att göra någonting nytt. Och vi ska be för konferensen. Att det ska, allt som Herren har planerat ska komma fram. Och om du kan hjälpa någonting under konferensveckan, ta kontakt med mig eller Irma eller någon annan och berätta vad du kan göra. Kanske du kan baka bullar, vara med i servering och, eller göra något annat. Det var information igång. Vi börjar onsdag klockan 17 och sen vi fortsätter hela veckan. Det finns konferensinfo i vår tidning och mötesprogram finns ute. Och nu gör vi en mycket viktig sak. Vi prisar Herren. Några minuter till. Och sen ska vi lämna mikrofonen till Barbro Erling.
Ska vi
stämma
in offer?
Va?
Ska vi stämma in offer?
Ja.
Halleluja. Nu
eller? Nu. Nu tar vi offer. Tack så mycket att ni vill vara med. Vi har ett stora behov. Men jag tror att Herren kommer att fylla alla våra behov. Och be för konferensen, be för Akapeförsamling. Och om du inte har hittat någon hem så är du välkommen till Akape. Amen.
Jag har fått en glädje stor. Lyckan finns i den. Jag har fått en tro på Gud. Han är kärleken. Vilken vän, vilken vän, vilken vän jag har. Aldrig mer jag ensam är. Vilken vän jag har. Litar på hans ord och har Jesus kär. Trygg jag vet att allt som sker för mitt bästa är. Vilken vän, vilken vän, vilken vän jag har. Möter du
Du har gått till var och en av oss på ett personligt sätt. Du vill ge var och en av oss någonting av dig. Så vi vill rikta vårt hjärta till dig och höra med hjärtats öra. Vi vill höra i anden. Vi vill se dig, Jesus. I vårt hjärta. Mer av dig, Jesus. Vi vill motta din närvaro. Leva i din närvaro. Så att var vi går så uppenbarar vi din närvaro. När vi står i kö, när vi åker bil. Var vi är så uppenbarar vi dig. Så att människor känner, vad är det här? Att vi bär dig. Förmedlar dig. Lever bara för dig, Jesus, i den här sista tiden. Tack, älskade Fader, att sonen ska bli förhärligad genom ett folk. Ett heligt egendomsfolk som bara pekar på Jesus Kristus. Lever för Jesus Kristus, helhjärtat. Tack, heligande. För att då samarbetar du med oss. Helt och hållet. Du tar aldrig av dig själv. Du förmedlar sonen. Tack Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack Jesus. Älskar Jesus. Älskar Jesus. Får du överlåta sig på nytt och varje dag. Jesus. Åh, jag är så tacksam att du bekräftar med din närvaro. Tack för att du vill förmedla nådesordet till oss och stadfästa det bland oss. Idag. Tack för att det är nådesordet du stadfäster. Tackar dig. Tackar dig. Tack, älskar Jesus. I de sista 14 dagarna så har Gud undervisat mig om nåd. Och det började så intensivt så att det pågår nästan hela tiden. Så jag somnar nästan med pennan i handen och hoppar ur sängen och letar efter pennan för att skriva ner det jag hör. Jag har aldrig varit med om det på det sättet förut. Och det första som hände med den här, att det började, det var att jag var på en plats, Östersjön heter det, i Närke. Och skulle undervisa i pingst. Och jag kom till en jättevacker plats. Alltså nästan så att man kunde tro att det var himlen. Jättevackert. Och så satt jag där under lovsången. Bara som vanligt. Inget speciellt så. Utan jag satt där och bara tyckte att det var vackert och skönt. Och så kom Guds ande över mig. Och det var som hela möteslokalen försvann. Och jag upplevde mig bara själv inför Fadern. Och jag upplevde min person, alltså min själ, inför Gud. Och det var som om Gud gjorde så att mitt liv gick i repris. Från början när jag var liten, inför Fadern. Där jag såg mig själv. Alltså även när man är liten kan man ju ha det jobbigt. Man kan bita ihop, man blir rädd, man försöker klara situationer. Man flyr från vissa saker. Och i alla de här upplevelserna så upplevde jag Faderns famn. Och som i allt det här som jag har mött i livet så fyllde han varje tillfälle med kärlek. Och till slut så kände jag att nu klarar jag inte mer. Och jag är inte lättrörd så i min personlighet. Men nu tänkte jag så här, nu bryter jag ihop. Måste jag springa härifrån? Jag kan inte undervisa. Och jag höll sjalen så här nedanför glasögonen. För det rann och det rann och det rann. Och jag försökte bli ensam en stund. Men det var en upplevelse som satte sig i mitt känsloliv. Och det sitter kvar. Och när jag ber efter den här upplevelsen så är det självklart att Gud svarar. Bönen är ingen kamp. Så där började Gud. Och sen fortsatte det då för 14 dagar sedan. 13 dagar sedan är det. Så när jag var ute så hörde jag plötsligt. Jag bara gick, jag tänkte, jag var inte i bönen. Så jag bara hörde Gud säga. Lev i mitt rike. Och då svarade jag. Hur gör man då? Och då sa Gud, till exempel, allt vad du ber om, tro att det är det givet. Mm. Och det ska ske dig så. Mm. Så är det i mitt rike. Mm. Och sen så sa Gud, jag har undervisat mycket om att sök mitt rike och min rättfärdighet. Men du behöver inte söka. Du är införsatt i min älskade sons rike. Du är frälst från mörkrets välde och införsatt i Guds älskade sons rike. Du har fått min rättfärdighet. Allt har tillfallit dig. Allt är dig givet. Allt är nåd. Allt är fullbordat. Tro. Och sen har det här fortsatt och fortsatt och fortsatt om tron. Av nåd genom tro. Så att förkrosselsen ökar ju hela tiden. Och då tänker jag, tro är ingen kamp när man ser. Jag tror ju på honom. Jag tror på Jesus. Jag tror inte på min tro. Jag blir avlastad från mig själv. Jag känner inte efter om det känns som jag har tro. Utan jag ser honom på korset. Och jag ser honom på tronen. Och det tror jag. Och där gavs allt till oss. Och då såg jag att vad kommer vi gå vi in i för en tid? Uppenbarelse av nåden. Och då är det ju tron. Och när vi genom tro tar emot det vi aldrig kunnat drömma om. Då föds en lovsång och tillbedjan. Det finns ingen stopp. Utan det är det som kommer. Så den tid vi går in i nu är äkta tro. På grund av nåd. Som föder tillbedjan. Så det blir tro och tillbedjan. Och då såg jag nåden. Och bara jag vaknade i morse så började. Så jag delar lite av det som ligger närmast. Det har alltid i Guds hjärta varit nåd. Jesu död var bestämd
innan det blev ljus på jorden. Det har alltid varit nåd. När fadern sa, var det ljus? Så säger han så här, Jesus kom in i skapelsen. Var det nåd? Det är det första han säger. Det är Bibelns första ord. Var det ljus? Det var inte solen som kom, eller månen. Det var Jesus. Nåden kom. Det första ordet i den här. Och då sa Gud till mig, du måste börja lära dig läsa Bibeln. Jag vill att du ska studera mitt ord. Men studera det på rätt sätt. Ha rätt insikt. En rätt tro. Och läsa hela Bibeln fullbordat i Kristus. Så att Gud visste ju allt. Och där började ju nådesförbundet med Abraham. Där startade nådesförbundet. Vem var välsignelsen? Jesus. Därför måste det bero på tro för Abraham. Alltså kunde han inte bli pappa i naturlig ålder. Det hade inte varit av tro. Utan vem kom? Löftessonen. Isak. Och där gjorde Gud det möjligt för honom att sända Jesus som frälsare och som offer och som uppstånden. På grund av att det måste ske ett förbund eftersom jorden var överlämnad åt fienden. Och det visste ju Gud. Så allt var planerat. Men sen slöts ju ett nytt förbund på Sinai. Lagens förbund. Och väldigt fort så visades vid lagens förbund att det egentligen var alltså ett förbund med straff. 3000 dog nedanför Sinaiberg. Och lagens förbund var livsnödvändigt. För annars hade vi inte kunnat bli frälsta. Så att lagens förbund visade människan synden. Lagen bevisade att Jesus var rättfärdig. Utan lag hade det inte kunnat bevisats att han var rättfärdig. Till det behövdes lagen. Därför var Jesus ställd under lagen. Lagen och profeterna fanns till och med Johannes. Sen kom löftesonen. Och han kom först till de förlorade fåren av Israels hus. Han kom under lagens förbund. Som nåden. Som löftessonen. Genom Abrahams förbundet. Till Israels folk. Han predikade inte nåden. Men han förutsade sin död. Utan han förstärkte lagen. Så att när den unge mannen kom och frågade Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Då sa Jesus, håll buden. Och sen säger han, blir det så svårt för den här unge mannen? För att Jesus fortsatte ju, och han sa vilka? Och Jesus säger vissa bud, och då säger han, de har jag hållit. Ett fattas dig. Om du vill ha fullkomlig. Det här måste du göra. Sälja allt vad du äger och har. Och sen förklarar Jesus omöjligheten av lagen. En kamel genom ett nålsöga. Men han sa för människan omöjligt. För Gud möjligt. I bergspredikan säger han, du begår otrohet om du bara tänker en tanke som inte är ren. Med en kvinna eller man. Om du blir arg på någon så kan du dömas som mördare. Så han förstärkte lagen för att de skulle se att han var nåden. Så han predikade evangelium om riket. När han hade dött och uppstått, då kom evangelium om Kristus. Nådesordet. Och nådesordet ger tro. Och nådesordet gör oss färdiga. Lagen var en uppfostrare till Kristus och det var därför han förstärkte den, för de skulle ta emot nåden. Lagen fostrar inte dig och mig. Nåden fostrar oss att avsäga oss all ogudaktighet. Därför kan vi aldrig komma med en pekpinne till människor. Ändra dig, gör det. Utan vi för dem in i en relation med Gud själv. Och Gud genom sin heliga andes kraft befriar människor utan pekpinne. Nåden fostrar oss, inte lagen. Och vi kan ha fullt förtroende för den heliga ande. Men vi måste föra människor till honom och upprätta en relation. Så himlen är öppen. Förrådshuset är helt öppet. Alla böner är redan besvarade. Vi är redan i Jerusalem. Vi sitter redan på tronen. Jesus representerar oss. 100%. Och när man ser det här, sådan som han är, sådan är och vi var här i världen. Och när Gud visar det här för mig så klarar jag det nästan inte. Och Gud bara öser på. I Romarbrevet 1 och 16. Vi har blivit, i Efesierbrevet står att vi har blivit välsignade med hela den himmelska världens alla andliga välsignelser. Vi har blivit välsignade. Allt vad vi ber om, tro att det är givet. Allt är det givet i sonen. Dina synder skiljer dig inte från Gud. Människor kommer inte att komma till helvetet på grund av sina synder. Utan på grund av att de inte trodde. Synden är otro. Gud frågade mig vad trons lydnad var. Då sa jag trons gärningar. Och Gud sa till mig att trons lydnad är tro. Och inget annat. Trons frukt är Kristus uppenbarad. Han medför gärningar. Allt är Jesus Kristus. Allt. I Romarbrevet 1, 16 och 17. Ty jag blygs inte för evangelium. Ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden. Så och för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen där i. Av tro till tro. Så är också skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så väckte Gud mig en natt och sa, den rättfärdige ska leva av tro. Och då sa jag, vad är det? Och då sa han, det innebär att allt kommer från mig. Allt. Jag tänkte att vi kan titta också i det här med trons lydnad. Romarbrevet 10, 16. Dock icke alla har blivit evangelium lydiga. Jesaja säger, Herre, vem trodde? Så att vara evangelium lydig, det är tro. I Romarbrevet, vi kan läsa Romarbrevet 10. Sen vill Gud att vi börjar studera ordet. Och speciellt nådesordet. Paulus han kallade nådesordet för nådens evangelium. Och han sa, jag överlåter er, när han lämnade dem, till Guds nådesord. Nådesordet är Kristi ord. Det är det som vi tror. Och vad är Kristi ord? Rättfärdighet genom tro. Bara. Vad kommer tron av att höra Kristi ord? Kristi ord är nådesordet. Rättfärdiggörelse genom tro. Så det är det vi matar oss med. Så var vi än läser, läser vi Psaltaren, så ser vi Jesus profetiskt. Jesus är allt. Jesus Kristus är allt i Guds ord.
Amen.
Var det ljus från början, det första ordet till det sista ordet, Jesus Kristus. Allt är sammanfattat i honom. Alla människor är försonade med Gud i Kristus, fast de inte vet om det. Så idag när jag skulle gå och handla, så tittar jag på människor så här. Åh, du är försonad med Gud. Alla försonade. Alla älskade. Men de vet inte om det. Och jag tänker, kan vi se nåden? Och kan vi uppenbara nåden? Så kommer människor att dras till oss. Och vi har det bästa budskap. Du behöver inte göra någonting. Allt är klart. Den som åkallar Herrens namn. Du behöver bara säga Jesus. Så är allt klart. Hela himlen är öppen. Ingen ansträngning. Det är bara för bra. Och det har han gjort för alla. Buddhister och muslimer och Jehovas vittnen och alla. Så idag när jag gick och såg att vissa tillhörde vissa grupper så älskade de. Så jag trodde att det spricka. Du är försonad med Gud. Ansträngningen. Himlen är öppen. Allt är det givet, människan. Allt är det givet. Men Gud kommer att börja öppna. Så vi ser. Från början till slut. Nåden i Kristus. Var det ljus. Men vi läser 10. För det står mycket underbart. Mina bröder och systrar. Mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälsta. Ja, det var när han här talar till judarna, sitt folk. Ty det vittnesbördet ger jag dem att de nitälskar för Gud. Då göra det detta inte med rätt insikt. Alltså de hade en felaktig tro. De förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud, utan söker att komma åstad än sin egen rättfärdighet och har inte givit sig under rättfärdigheten från Gud. Och det är ju inte bara Israel. Det är ju vi i allra högsta grad. Alltså, man tror ju att man är lite bra på något sätt för att Gud ska vara glad. Vi säger att jag kan ingenting utan Jesus, säger man. Det låter ju väldigt bra. Men sen när man har gjort något tabbe så tror man Gud är besviken och man känner sig dålig. Alltså beror det plötsligt på mig. Och när man börjar bli stressad och man anstränger sig, det är ju för att det beror på mig. Och man ler inför människor för att man, fast man är ledsen, för att man ska visa fram någonting som är bra. Alltså vi har ju inte kommit till den nåden att vi har helt givit oss under rättfärdigheten från Gud. Vi har ju fortfarande kampen med att duga. Fast vi är frälsta av nåd. I alla fall lite bra, tror man. Men det är noll. Och då tänker jag så här, när människor gör stora tabbar, vad underbart. Visst är det konstigt att det inte ser värre ut på jorden. Men det är ju nåden som är över alla människor. Om inte nåden var över alla människor, skulle djävulen ta död på varenda en. Det är nåd överallt. Och Gud vill ge nåden genom Kristus till alla. Och när man ser det här, då är det som man avlastas. Och något märkligt händer. Fruktan försvinner. Det är en märklig upplevelse. En annan, en frid börjar breda ut sig. För friden kommer med nåden som ger rättfärdighet. Nåd eller frid och rättfärdighet, de är tvillingar. Ty lagen har fått sin ände i Kristus. I och med att Jesus klev in på jorden. Lagen och profeterna in till Johannes. Jesus kom. Det var inte nådens evangelium, men han var nåden. Löftets sonen. Alla Abrahams välsignelser stod framför dem. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom den. Och vem kan det? Men den rättfärdighet, tänk vilken frihet. Jag förstår att Gud visade mig allt i mitt liv. För det behövde mötas med nåden. Man tror inte att man har så mycket skavsår i sin själ. På grund av skuld. Sånt som ligger dolt. Och Gud visste att innan han skulle börja undervisa mig om nåden. Så behövde mina saker i min djupa själ möta nåden personligt. 100% kärlek. 100% mottagande. 100% accepterande. Och jag tror att det är det som kommer att göra att vi kan leva den sista tiden. Att vi är så älskade. Och att vi har en så enorm glad relation med Gud. Även när vi är dumma. Jag bekänner och ber om förlåtelse och det finns inte. Det går till Jesu död på studs. Utplånat. Åklagaren har ingenting att säga till den som ser nåden. Det finns ju inte. Det finns ju ingen anklagelse. Vad kan han säga? Vi är förlåtna 100%. Det finns ingen skuld, det finns ingen fördömelse. Det finns bara nåd och sanning i Kristus. Så när djävulen kommer så känns det på ett annat sätt. Det känns ingenting. För det djävulen anklagar oss för, egentligen var det mycket värre än vad djävulen... Djävulen vet ju inte allt vad man har gjort. Man har ju mycket värre, han läser ju inte vår insida. Det mesta synden har man gjort osynligt. Så det djävulen anklagar oss för ju det som har varit synligt. Alltså är det mycket värre än vad djävulen säger. Och det skickar jag ut, det där är ingenting. Jag har syndat mycket mer. Mycket mer har syndat. Och min fader tyckte det var så förskräckligt, så han dömde mig. Ja, och så var det slut. I Kristus smack. Vad är hon nu då? Hon dog. Vad gör man med en sån? Vad kan djävulen säga till en som är död? Och en som inte finns i lagen. Den försvann. Utan en enda god gärning. Rycktes upp i Kristus. Förklarades, du är helt perfekt. Du är lika perfekt som Jesus. Oj, du är lika kärleksfull som Jesus. Sådan som han är synd faktiskt du. Berätta det för dina vänner, de kommer aldrig att tro dig. Men det är sant. Så vi kan stå som vi aldrig har syndat, för i Kristus har vi aldrig syndat. Alltså finns det ingen anklagelse mot oss. Alltså har lagen ingen effekt på oss. Jag står i fullkomlighetens lag, frihetens lag, för att jag är fullkomlig i honom. Sen växer helgelsen genom att han tar gestalt. Men det är lika mycket nåd. Man syndar inte på nåden när man ser nåden. Man blir tvärtom så tacksam. Då fostrar Guds kraft mig till att bli den jag redan är. Alltså har djävulen inte mycket med oss att göra. För vi finns inte. Lagen alltså gav djävulen makt. För att det var då han kunde anklaga. Men om jag inte står under lagen och är död från lagen. Vad ska han ta sig till? Hon dog, den människan som jag skulle plåga livet till. Hon är tyvärr redan död. Och det föddes en himmelsk människa. Som inte har jordeband. Utan som är bunden till det som är där ovan. Som bara hänger där nere och sprattlar. För att predika evangelium. Så ju friare vi blir. Ju mer kommer att skvätta nåd. Som fontäner. Så sitter man i bilkö så vet man att det skvätter på de som sitter bredvid och surar. Och skvätter både bakåt och framåt. Står vi i kö Och ju mer vi fylls på av nåden, så kommer andemakterna att fly. Sjuka blir friska av skuggan. Då kan vi tala om vem skuggan är de blir friska av. Att inte vi, det är inte oss, men det är han som bor i oss. Så att nåden är allt. Jag ska berätta en sak. När Gud kallade mig, jag förstod inte det här, men Gud kallade mig och sa, jag kallar dig. Han ville att jag skulle undervisa. Och då sa jag så här, är det ont om folk? Jag tycker inte om folk. Och jag ville absolut inte. Då hörde jag Gud säga, jag har lust till att ge nåd. Och till dig kommer det gå åt mycket. Så Gud, det förstod inte jag vad det var. Ni förstår det. Men Gud har lust till att ge nåd och få fram sin son. Han kommer att få det. Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så. Du behöver inte fråga i ditt hjärta vem vill fara upp till himlen, nämligen för att hämta Kristus ner. Slipper vi? Ej heller vem vill fara ner till avgrunden, nämligen för att hämta Kristus upp från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Nämligen ordet om tron som vi predikar. Rättfärdigheten pratar. Tron talar. Och det är det här, varför är vi här? Varför är nu vi här? För att regera som konungar i liv. Men fienden har ju fått oss att hänga med huvudet och knappt släpa sig fram. Och allt Guds folk orkar nästan inte med livet. Medan hedningarna är jätteglada. Om man själv känner så här, jag skulle åka till ett par som höll på med, den ena gjorde det, höll på med okulta grejer. Och jag skulle åka dit, hade vittnat för en syster och jag hade ryggskott. Och vad heter det, så kryper jag ut ur bilen. Och då säger hon som håller på med okulta, ja men jag kan tala om för dig hur du ska bli frisk. Då säger hennes syster, jag kryper ut, hon tror på Jesus. Ja. Men jag kunde knappt inte sitta där för jag är på större knav smärta. Ja. Och så har det ju varit väldigt mycket. Man ser att djävulen liksom, ja, så här. Och han får en att falla och sina dolda synder, till exempel som för mig har varit ilska. Ja, allt hos anklagaren. Men när vi får se nåden, så är det kört. Vilket vi lever eller dör, så är det kört. Så tron på Jesus. Jag tänkte, det var lite roligt sist här på invigningen. När Sirpa predika och Birgitta tolka. Så satt jag där. Och jag hade ju då fortfarande ont i ryggen. Alltså, för jag hade då haft det väldigt länge. Jättelänge. Så. Och sista 10 månader på grund av att jag burit ett litet barn. Mycket så hade jag jätteont. Och så sitter jag där. Och det var ju inget speciellt roligt som hände. För det var ju inte att ni så roliga ut. För jag undrar vad det är jag skrattar åt. Men de ser ju rätt glad ut. Men. Och det var ju värre och värre. Och jag kunde ju inte sluta. Utan det bara fortsatte att påla. Och sen när jag reste mig tänkte jag, konstigt. Det känns annorlunda i ryggen med en tillfällighet. Det är fortfarande. Det var ingen tillfällighet. Gud helade mig. När jag satt där. Helt oväntat. Jag hade inte ens en gång bett om det. Så att nåden bara, pop, sa det. Och så var det borta. Och så tror jag att det kommer att bli, nåden kommer att träffa oss. Vi har kämpat med sjukdomar, vi har kämpat med vår tro. Och så känner man, jag har ingen tro. Och så tittar man på sig själv istället för att titta på Jesus. Det Israels folk gjorde i öknen, vad gjorde de? De tittade, hur stor ansträngning är det? De tittade på förebilden, på honom som tog vår förbannelse. Det var allt. Så blev de levande och friska. Och allt vi behöver göra är absolut inte att titta in här. När själen skriker och gråter och har bara tvivel och fruktan. Utan jag tittar på honom. Och då tänker jag så här, var är min tro då? Ja, den är inte i min själ just nu. Var är den då? Den är i Kristus. Och jag har skrivit massa bibelställen sent igår kväll om att det står att tron är i Kristus. Så var hämtar jag tron? I Kristus. Och genom Kristi ord. Där är min tro. Där är min frid. Där är min kärlek. Han är riket. Han är bönesvaren. Han är allt. Jesus. Och tron talar. Och därför kan vi då förflytta berg. Självklart när vi tror. Det är ingen metod utifrån en egen grej. Utan om jag tror och ser honom på korset och ser honom uppstånden. Så kan jag genom tron. Jag tror. Det är ingen metod. Jag tror och därför talar jag. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro, allt honom, hjärtats tro blir man rättfärdig. Tänk, säger han. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse. Stadfäste Gud. Så Gud stadfäste det och därför vill Gud ha ett folk som kan säga i Jesu namn var ren. Ta din säng och gå härifrån. Om någon har sängen med sig. Ja. Nej, men det är det som ligger framför oss. Och vi kommer inte att titta på speciella predikanter. Kommer inte att röra sig i ryggen vem som väckte upp den döda. Det finns bara en som väcker upp döda. Vi kommer inte bry oss om vad apostlarna heter. Det är en. Till en går äran. Och det kommer inte gå att täppa till mun på oss. De kommer fråga, vem var det som var där och predikade? Jesus. Vem botade den sjuka? Jesus. Vem var det som gav dig det profetordet? Det var Jesus och ingen annan. Var det någon annan så tar vi inte emot det. Och det här hör jag Gud säga till mig i troskamperna. Som man har hållit på och kämpat med sin tro då. Och lyckats dåligt. Istället för att titta här, all, finns ingen. Då hör jag Gud säga så här. Ingen som tror på honom ska komma till honom. Och det hör jag Gud säga till mig. Du ska inte komma på skam. Ingen kommer att komma på skam när du tror. Det är ingen åtskillnad med